September 2021. Kvinnor i Kabul demonstrerar för jämställdhet och för rätten att få vara en del av det offentliga livet. När talibanerna återtog makten i höstas lovade de att flickor skulle få fortsätta gå i skolan. Ett löfte de nu brutit. I dagens Studio DN om situationen för kvinnor i Afghanistan efter 8 månader av talibanstyre. Jag heter Ylki Holago. Och jag säger välkommen till Studio DN Fereshta Dost, reporter på Sveriges Radio P3. Hej!
Hej!
Du bevakar ju Afghanistan och har själv släkt och vänner och kollegor i landet. När talibanerna återigen tog makten i augusti 2021 så lovade de bland annat då att flickor skulle få lov att fortsätta gå i skolan. Och många var skeptiska, menade att de här det är fundamentalister och det inte gick att lita på det här löftet. Vad är det som har hänt sedan dess?
När talibanerna tog över makten i augusti så stängde de flickskolorna. Den 23 mars så hade de lovat att de skulle öppna flickskolorna igen. Och många såg fram emot att börja gå i skolan eller fortsätta gå i skolan igen. Och det var terminstart efter nyår, afghanskt nyår som är i mars. Så många hade sett väldigt mycket fram emot den dagen. Men när skolorna öppnades så skickades eleverna hem igen efter några timmar. Och de fick beskedet att de stänger skolorna tills de har gjort en plan.
Men vad var motivet? Vilka skäl angav talibanerna till att ha tagit det här beslutet? Att man öppnar upp skolorna och sen direkt skickar hem de kvinnliga eleverna?
De själva säger att de ska göra en plan för tjejers skolgång som stämmer överens med islamsk lag. Och det är någonting som folk inte vet vad de menar. Och för de har haft gott om tid att göra en sån plan, men ändå så har de misslyckats med det.
Och vad tror man ligger bakom de här motstridiga beskeden och vacklandet, eller vad man nu ska kalla det för?
Ja, alltså, många säger att talibanerna använder flickors utbildning som ett utpressningsmetod för att få det de vill ha av världen. Eftersom det är en viktig fråga både internt och från internationella samfundet. Det var ett av kraven för att de skulle erkännas. Och andra menar att talibanerna är splittrade internt. Att det finns olika grupper inom talibanerna också. Vissa är väldigt konservativa och radikala och emot kvinnors rättigheter, alltså flickors utbildning. De tycker att kvinnor ska vara hemma och flickor behöver inte utbilda sig. Så, och sen finns det andra talibaner som tycker att de har rätt att utbilda sig och jobba, men de vill ha könssegregerade klassrum och arbetsplatser. Så det, vi vet inte vad orsaken är till det här, men det finns de som tycker att flickors utbildning som används som utpressningsmetod, eller att det kan vara något internt, att de inte kan komma överens om hur de ska göra i den frågan.
Om vi går tillbaka i tiden, den USA-ledda interventionen som det kallas tvingade bort talibanledningen från makten hösten 2001. Hur utvecklades situationen för kvinnor efter det?
Alltså, det utvecklades enormt. För att från att de inte hade några rättigheter under talibanregimen så fick de massor med rättigheter. De var parlamentledamöter, ministrar, journalister, domare. De fanns i de militär, överallt i det offentliga samhället så togs kvinnor sig in i. Så, men det är viktigt att säga att det var inte några som gav dem. Förutsättningarna förändrades, men kvinnorna kämpade för de rättigheter de hade, de rättigheter de fick. Kämpade de för. Det var de själva som jobbade hårt för att få de rättigheterna. Så under mina resor, jag har varit i Afghanistan flera gånger sen invasionen. Det jag fascinerades av att se hur törstiga unga människor var, oavsett om det var män eller kvinnor, så var de så törstiga efter utbildning och utveckling och verkligen tog vara på alla möjligheter som fanns. När jag jobbade i Afghanistan så var det väldigt vanligt att mina kollegor jobbade med oss på dagen och pluggade på kvällarna eller undervisade på kvällarna. Så det var så här, de ville inte förlora någon tid. Ibland så frågade jag dem, hur orkar ni? De bara, nej, det här är en rättighet som vi inte har haft. Du kanske tar det för givet i, där du bor. Men för oss är det här någonting som vi har förlorat och fått tillbaka. Så vi vill använda alla möjligheter.
Och de kollegorna som du hade de här konversationerna med, vad säger de idag nu när rättigheterna har tagits ifrån dem igen?
Tyvärr så har vissa, många lämnat landet för att de säger att det är omöjligt. Så de har också skillnaden från att talibanerna hade makten förra gången och den här gången är att nu finns internet, nu finns sociala medier, världen är öppen, de vet hur världen lever och hur de tvingas leva under en sån regim som tar ifrån dem någonting som rätt till utbildning och jobb. Det är så här grundläggande rättigheter. Det finns inget land i världen där små flickor inte tillåts att gå i skolan. Så det finns de som fortfarande säger att vi måste stanna och kräva våra rättigheter. Vi kan inte ge upp. Vi måste, även om det kostar oss livet, så måste vi fortsätta. Jag har kollegor som är kvar. Som fortfarande hoppas, trots att det ser så mörkt ut, så fortsätter de hoppas och fortsätter att kämpa. Men det finns de som har lämnat och tänker, vi har bara ett liv. Jag har utbildat mig, jag har flera masterutbildningar, jag har doktorerat. Vad ska jag göra? Vad kan talibanerna ge mig för att jag ska stanna? De har små barn. De tänker, jag kanske kan stanna och kämpa, men jag har ansvar för mina barn. Jag vill inte leka med deras framtid. Så även om det är svårt att, för afghanska flyktingar är det jättesvårt, för grannländerna vill inte ta emot dem. Och vi vet hur det är i Europa också. Så det finns inte så många vägar, men trots det så försöker folk riskera sina liv för att få bättre liv. Jag tänkte på en annan sak. Invasionen av Afghanistan 2001 beskrevs också inte bara som ett krig mot terrorismen utan också ett krig, ett projekt som skulle befria landets kvinnor. Alltså det projektet, vet vi nu hur det har gått med det. Nu är talibanerna tillbaka efter massa förhandlingar med USA och den väststödda. Staten som var korrupt kollapsade. Kvinnorna har förlorat alla sina rättigheter. Skillnaden är att nu har det gått 20 år.
Du följer ju dagligen diskussionen mellan afghanska kvinnor som försöker mobilisera mot den fundamentalistiska talibanregimen och de regler som begränsar kvinnors liv. I de diskussionerna, hur ser du att man har reagerat på skolförbudet?
Alla jag har pratat med reagerat väldigt kraftigt och blivit väldigt frustrerade och förtvivlade över det här beslutet. Jag har pratat med en rektor som berättade att hennes anställda inte vågade berätta. Alltså de visste inte hur de skulle ge det här beskedet att skolorna kommer att stänga igen till sina elever. Men efter att ha lämnat beskedet så sa den här rektorn upp sig. För hon sa att jag väntade på hur de ska göra, om de kommer att öppna skolorna. Om de inte gör det så vill jag inte vara en del av ett sånt system som förtrycker små flickor och tar ifrån dem deras rättigheter. Så hon sa upp sig efter att det här beskedet kom. Och Afghanistan är ett otryggt land. Det är ett av farligaste länder för kvinnor. Så det här att folk... Att flickor går i skolan, att kvinnor jobbar utanför hemmet. Det kan vara deras enda möjlighet att komma ut och träffa andra. Så att ta ifrån dem de här rättigheterna. Alltså det handlar inte bara om utbildning och jobb, även om det inte är bara. Det är så mycket mer än så. Många känner sig, jag har kusiner på både min mamma och pappas sida som hade stora ambitioner för att bli någonting. De hade stora planer för sin framtid och älskade att plugga. Nu har den rätten tagits ifrån dem och de är väldigt deprimerade. För nu, många är väldigt rädda för talibanerna också, så de vågar inte gå ut och ta del av ett socialt liv utanför heller, för bara deras existens skrämmer många, speciellt unga tjejer.
Du har ju själv upplevt och drabbats av talibaners skolförbud den gången de tog makten på 90-talet. Hur minns du den tiden?
Jag minns att jag själv var inte så intresserad av att gå i skolan. Jag är född i en familj där utbildning har varit jätteviktig. Mina föräldrar är välutbildade. De har alltid tjatat om att vi måste göra läxor. Vi måste få bra betyg och om framtid och sådär. Så jag tyckte att jag var inte så intresserad av skolan. Men när talibanerna tog makten så, och de stängde våra skolor, så tyckte jag att det var nej, det kan de inte göra. De kan inte ta ifrån oss den rätten. Så helt plötsligt så var jag så frustrerad och förtvivlad av att hur kan de ta ifrån mig den rätten, även om jag själv inte var så intresserad. Men så min familj lämnade Afghanistan just på grund av det här, och att mina föräldrar jobbade och vi alla syskon gick i skolan och mina äldre syskon på universitetet. Så vi var tvungna att lämna veckan efter att de tog Kabul.
Om vi går tillbaka då till våren 2022 nu, vilka andra regler har talibanerna infört som begränsar kvinnors och andra afghaners liv? Hur ser vardagen ut just nu?
När vi pratar om de positiva sakerna som skedde under invasionen och så, de förändringarna kom till de som bodde i städerna. För de kvinnor som bodde på landsbygden så förändrades inte livet för dem så mycket. Så svaret på din fråga skiljer sig mycket på vilka kvinnor vi pratar om. Om vi pratar om kvinnor i städerna så har deras liv förändrats radikalt. För att nämna några exempel på förändringar som har skett sen talibanernas maktövertagande, så kan inte kvinnor flyga utan en manlig anhörig. Vi pratar om ett land där många män har dött i krig. Många familjer har inte manliga familjemedlemmar. Och de är helt beroende av att ha en man för att kunna flyga, för att kunna resa inom landet också. Och de kan inte röra sig fritt i sin egen stad. De kan inte ta på sig vad de vill, för talibanerna har också åsikter om vad kvinnor får ha på sig. Att de inte får ha färgglada kläder, har talibanledare uttryckt sig, att de inte får använda parfym, har de också sagt. Och sen, de har till och med detaljstyrt saker, som till exempel så får kvinnor inte vara besöka parker i vilka dagar som helst. De får besöka parker på söndagar, måndagar och tisdagar. Och resten av veckan är parkerna reserverade för män. Så det är bara några av exemplen på negativa förändringar sedan de har tagit makten.
Och det här har ju, som vi hörde här i början av det här avsnittet, det har ju väckt protester sedan talibanerna tog makten i augusti 2021. Och du har ju själv rapporterat om de demonstrationer som kvinnor har organiserat. Vilka paroller och krav är det som har stått i fokus?
Det är utbildning, arbete, politiskt inflytande och att rätten att ta på sig vad man vill. Det är de slogans som jag har hört under demonstrationerna.
Hur har de här demonstrationerna bemötts av ordningsmakten?
Ja, i början så lät talibanerna kvinnorna demonstrera. Men efter ett tag när de märkte att demonstrationerna avtar inte, tvärtom, de växer, så tog de till våld. De slog demonstranter med påkar och kablar, och de journalister som bevakade demonstrationerna blev också misshandlade och i vissa fall torterade bara för att de bevakade kvinnodemonstrationerna. Och jag har intervjuat Amnesty, Human Rights Watch och Reportrar utan gränser, och enligt dem så finns det rapporter om att våldet mot journalister har ökat massor. Journalister grips, de torteras, och yttrandefriheten och också kvinnors möjligheter till att höja sina röster har begränsats kraftigt. Och jag har ju intervjuat flera kvinnor för en dokumentär som jag gjorde för P3 Nyheter om kvinnorna som gör motstånd mot talibanerna. Och under den dokumentären så pratade jag med många kvinnor som var ute på gatorna och demonstrerade. Vissa av dem har blivit tvungna att lämna landet efter att de har gripits, fängslats och misshandlats av talibanerna. Vissa har tystats av, på grund av de här hoten som finns mot dem och deras familjer. Men andra, trots att de vet att vetskapen om att deras liv är i fara, deras familj, även att det finns hot mot deras familjemedlemmar, så fortsätter de höja sina röster, för de säger, vad är alternativet? Ska vi låta talibanerna tysta ner oss och ljuga för omvärlden att de har förändrats när vi vittnar och när våra rättigheter begränsas och så?
Jag tror många delar bilden att Afghanistan har hamnat i medieskugga, inte minst sedan kriget i Ukraina bröt ut. Vad tycker du är viktigt att lyfta för svenska mediekonsumenter? Vad är det vi behöver förstå om situationen som den ser ut just nu?
Intresset för Afghanistan, jag tror att det svalade redan innan Ukraina-kriget. Och sen så har det blivit ännu mer. Det som jag tycker är viktigt att förstå är att befolkningen går genom så många kriser samtidigt. Den humanitära katastrofen först. Och sen att talibanerna förkastar demokrati och mänskliga, universella mänskliga rättigheter. Men de har inget alternativ att komma med. De pratar om sharia. Men sharia är ingen lagbok. Det kan inte ersätta en lagbok. Så det är också väldigt viktigt att bevaka att människorna vet inte. Alltså just nu har talibanerna avfärdat den lagsystem som finns i Afghanistan. Och de har inget annat. Och många jag pratar med säger att om vi blir anklagade för ett brott, vi har ingenting att sätta emot. För vi vet inte vilka lagar de följer. För de avfärdar lagen som fanns innan. Och de har inget annat att ersätta det med. Så det känns väldigt otryggt. De har makten. De är poliser. Och det är de som har våldsmonopol och den statliga makten. Men folk vet inte vilka lagar, vilka regler är det som gäller. Och vad kan de kräva?
Och vad kan världssamfundet göra nu? Hur kan man påverka talibanstyret?
Det finns de som tycker att omvärlden kan hålla tillbaka biståndet som talibanerna är beroende av. För det är inget land som är helt som Saudiarabien som har sin olja och lutar sig mot. Utan det är ett land som är väldigt fattigt. Det är ett av världens fattigaste länder i världen. Och talibanerna är beroende av biståndet. Och det har de fattat den här gången. Att de är beroende av omvärlden och av biståndet. Så därför så kämpar de för att legitimeras. Och att vissa menar att man kan använda sig av bistånd för att sätta press på dem och få dem att gå med på vissa saker. Till exempel flickors och kvinnors utbildningsmöjligheter och jobb. Och sen finns det andra som menar att nej, världen ska inte erkänna en sån terrororganisation. De låtsas ha förändrats, men i verkligheten så har de inte det. Och att världen ska behandla talibanerna så som de har behandlat Putin nu när det gäller Ukraina-kriget. Att man ska bojkotta och låta dem dö ut av sig själva.
Och slutligen, vad tror du kommer att hända härnäst i Afghanistan?
Afghanistan är ett väldigt komplext land. Det är så många aktörer som finns, både interna och externa aktörer som påverkar det som händer i landet. De olika aktörerna, det är både grannländer som har sina intressen i landet, men också stormakterna har haft sina intressen. Och i vissa perioder så glöms Afghanistan bort, och då minskar mediebevakningen också internationellt. Och sen så när stormakterna går in, när det blir krig och sådana stora händelser, så blir landet aktuellt igen. Jag har svårt att tro att talibanerna, som förtrycker en så stor del av befolkningen och samtidigt inte har så mycket att erbjuda tillbaka, jag har svårt att tro att de kan överleva länge. Till exempel om vi pratar om kvinnors och flickors utbildning, så enligt Human Rights Watch så var det 75% av afghanska folket vill att deras döttrar ska ha samma utbildningsmöjligheter som deras söner. Så man kan tänka sig hur populärt det kan vara att stänga flickskolorna i ett sånt land då.
Tack för att du gästade oss i Studio DN idag. Freshda Dost, reporter på Sveriges Radio P3.
Tack för att jag fick vara med.
Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn@dn.se. Och kom ihåg att prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar, så missar du inga avsnitt. Studio DN görs för Podplay av producent Palmira Kåkare-Menga, ljudtekniker Patrik Miesenberger, teknik Oliver Bergman på Bauer Media och jag heter Ylke Holago. Och ljudklippet i det här avsnittet kommer från The Guardian.
Podplay.